Det direkte ljug. Jeg sa ingenting til dommerne.
Ja, dritlei. Jeg håper han begynner å følge med. Nå til også!
Jeg håper en barmen sender for det gullelaget han kjøpt, så vi får kose oss litt.
Velkommen til en ny indre bane som I dag blir en slags avskedspodcast. For I dag så har Jukka hentet inn en mann som snart skal pakke sammen kontoret og skru av lyset. For det som har vært et 22 år langt forhold, det snart slutt. Før jul så ble det klart at du rett og slett slår opp med Stabæk, Inge André Olsen, og går til danske Aalborg, og der så starter du I jobb 1. april. Det faktisk en uke til I dag. Hvor rart det å plutselig ikke skulle være Stabæk sportsjef mer?
Det blir jo selvfølgelig spesielt. Nå kommer jeg sikkert ikke til å gå ut av døra den 31. I og med at alt stengt ned, men nå har jeg jo fått litt tid til å tilvende med tanken også, så det var jo veldig spesielt når jeg tok avgjørelsen, synes jeg, uken etterpå oppmerksomheten rundt det. Da får du jo selvfølgelig tanker, men nå har det gått 3 måneder siden jeg tok den avgjørelsen, så jeg har jo fått god tid til å vende meg til tanken at jeg skal faktisk flytte Danmark da.
Men det sånn at når man har vært I en klubb så lenge og sikkert forferdelig glad I Stabæk som du så gjør det litt vondt å skulle slutte å henge med de samme folkene lenger og være med en klubb som har betydd så mye for deg?
Ja, det klart det, og det jo mennesker der som egentlig har vært med å definere hele mitt voksne liv. Jeg kom jo der som en ung gutt, 19-20 år gammel og nå en voksen mann, så blant annet Ingebrig Sten Jensen jo et menneske som har vært med å forme meg både på godt og vondt, og som jeg har lært kjempemasse. Og det jo ikke sånn at det kollegaene dine du jobber sammen med, det jo stort sett vennene mine, så det blir veldig spesielt. Men jeg kom I en situasjon hvor jeg tenkte videre karriere og om jeg skulle ta et steg, så var det kanskje riktig tidspunkt å ta det nå, så var det veldig fint for meg at jeg slapp å komme tilbake til Nadderud I mai eller juni og stå som leder for et annet lag I norsk eliteserie. Så sånn sett så var det veldig fint, synes jeg, at jeg kunne flytte utenlands da.
Hvorfor tror du at du har vært I, eller blitt egentlig I Stabæk I alle disse årene?
Nei, det jo sikkert fordi at jeg har gjort noe som menneskene der har satt pris på. Og så tror jeg det også har litt med den kulturen og identiteten som har ligget I Stabæk I veldig mange år, med at selv I vanskelige tider så tar vi vare på folk. Altså, vi sto jo opp I en sak for noen år siden hvor andre klubber agerte på en annen måte enn det Stabæk gjorde, men vi sto sammen og kom styrka ut av det, og det egentlig det som jeg setter mest pris på med Stabæk sammen med alle menneskene, det den kulturen som ligger der med tanke på at ja, vi kommer til å få både noen topper og noen bunner, men da skal vi stå sammen og ta vare på hverandre og prøve å backe hverandre og gjøre det beste ut av det og jobbe oss igjennom det. Så det sikkert noe av årsaken til at det blitt der, for det sikkert noen ganger andre klubber ville sparka meg ut hvor jeg har gjort forskjellige ting, men Stabæk har tatt vare på meg da.
Nå har jeg og du snakket I nesten 3,5 minutter uten at Joakim har fått sluppet til, Inge. Jeg kan opplyse deg om at det en ny rekord I indre bane. Så nå tror jeg svensken skal få si noen ord, Joakim. Hva slags kapasitet det Stabæk mister nå?
Først og fremst så jo Inge som skal hylles I dag, så jeg tenkte holde en liten lavere profil for en gangs skyld. Ta spørsmålet igjen, jeg var så fokusert på hva jeg skulle si, så jeg glemte det.
Det var det nok, ja. Jeg spurte hva slags kapasitet det Stabæk mister?
Nej, alltså Stabæk jo på en måte många gånger man kan säga att Stabæk ett luftslott för att de har ingen alltså de har ju Nadderud har ju ingen egen arena. De har inget ställe där de kan skapa någon mer intäkter och mer värdier. De må rätt och slett leva på köp och salg och det har ju visat sig I norsk fotboll att det väldigt få klubbar om ingen som klarar det. Det har Stabæk gjort och Inge André Olsen har gjort en förträfflig jobb på spillermarknaden och jag vill säga att han är den viktigaste enkelpersonen till att den här klubben har hållit huvudet över vattnet I en lång period. Sen hoppas jag för deras egen skull att de också klarar de här nästa åren till den nya arenan kommer på plats, men har gjort en stor stor jobb för den här klubben, och den som ska ersätta han får ingen lätt jobb, och det är ingen lätt jobb för Stabæk heller att finna riktig person, för här kan det inte komma in en snäll pappagutt som är fin på hår och stryker folk på ryggen. Här mår nog många gånger kanske komma in en kynisk jävel som är rak i ryggen och står upp för klubben, och det är väl kanske, om jag skulle ha sagt och personifierat Inge André med en ting, och så hörs det negativt ut men det är positivt, så är han på något sätt en kynisk jävel som sätter upp klubben först i det här, och det är Stabæk som betyder någonting, och det är en egenskap som nästa man må ha också.
Ja, jag vet inte helt om du klarar att se det positiva det Joakim säger nu, Inge, men vi är vant med att det orden som kommer ut höres hårdare ut än det kanske är ment, men skönner du vad han menar? Ligger det något i det?
Absolut, och vi som jobbar i klubbar och har ledande positioner, det är klart det är väldigt många vanskliga avgörelser vi måste ta. Jag har sitta sagt upp alle kompisar mina och var också sportchef i Stabæk. Utflyttningen till Nord Arena, så var det första jag började med, det var att både permittera och se upp Jon Knutsen, Pontus Farmerud, den gängen där som jag spilte samman. Alltså du kan inte ha på det, den hatten hvor du ska gå in och vara snill och klappa alla på ryggen. Du har ett mål, och det är att du har en bedrift som ska överleva, både ekonomisk och kulturmässigt, hvor du måste ta de grepen som krävs. Och så måste man skille detta med vänskap kontra businessen, tror jag. Alltså, jag tror de allra flesta spelare som har varit i Stabæk, selv om selvfølgelig er vi en tøff klubb å forhandle med både på köp och salg av spelare och på spelarlönningar, men det är ju för det vi önskar, att ha trygga arbetsplatser och säkra att när vi först går för något så ska det vara så bra som möjligt och trygga rammer för de som kommer in. Men jag tror ju allikevel, selv om jag blir kallt en kynisk jävel, att de allra flesta spelarna har med att göra faktiskt lika med, för jag är lika kynisk när det andra vägen, när en spelare ska gå, så prövar jag att sørge för att istället för Tobias Børke jeg har en möjlighet att välja, så prövar jag få två. Och hvis vi har två, så prövar jag få tre möjligheter, så att faktiskt spelaren kommer i en god situation och kan ta någon valg, som inte så ofta sker när du i alla fall går från norsk fotboll, hvor det bara ligger en klubb på bordet. Så det kan vara något positivt med att vara kynisk jävel begge veier också.
Du har jo markert deg veldig tydelig. Vi i mediene liker å prate med deg, for at du deler litt. Du er ærlig i situasjoner hvor andre kanskje holder igjen. Disse egenskapene her, tror du vi får se dem igjen i din etterfølger? Og så kan du si litt om hva som har stått på en sånn kravsliste som etterfølgeren skal oppfylle?
Ja, altså, Joakim har jo til dels veldig riktig sin analyse av hvordan Stabæk er bygd opp. Altså, Stabæk må fortsette å selge fotballspillere, ellers stopper butikken vår. Så nettverk internasjonalt, det der du skal selge spillene dine for å få gode penger, det er viktig. Det at du er en fyr som lett kommer i kontakt med mennesker og klarer å knytte disse båndene som kreves for å gjøre en overgang, ekstremt viktig. Så mye Stabæk handler om spillerlogistikken for det nye mennesket som kommer inn.
Hva med den biten å gjøre seg synlig som en relativt da, liten klubb sammenlignet med mange andre i Eliteserien? Hvor viktig er det å kunne ha litt show? Liksom? Er det noe man får som et ekstra gode, eller er det noe man faktisk ser etter når dere skal ansette noen?
Altså, det kjedeligste jeg hører, det er når disse andre klubbene blir spurt fra dere i media, hvordan ligger det an med spillerlogistikken, hvilke spillere ser hvor skal det hente noen spiller, ingen kommentar. Det er absolutt det kjedeligste, da holder jeg på å rive med håret. Altså, du må fortelle masse og bruke den tiden du får til å få fram din klubb. Selv om du ikke alltid kan si navn på spiller eller størrelse på bud, så må du skape den interessen så at dere synes at det er interessant å ringe meg igjen for å høre hva skjer i Stabæk. Nå jo, vi jobber med tre spiller, akkurat som jeg sier, når vi skal inn tre spiller før vinduet stenger. Det er ikke sikkert vi får det til, fordi at alle står og ser på Stabæk, kanskje som den store, stygge ulven som skal stjele spillene til de andre klubbene som er permittert og sånn. Men jeg forteller i hvert fall dere til dels hvordan vi tenker og hva vi gjør, uten at det prøver å bryte disse her konfidensialitetsgreiene som ligger mellom klubber, at du ikke skal nevne spillernavn og størrelse på bud og summer og sånn, så prøver jeg i hvert fall hele tiden å tenke, hvordan kan vi i Stabæk gi dere noe mer, så vi er interessante foran de andre klubber.
Mm. Det er alt for få klubbar som tänker på den måten. Det är för allt för många klubbar som blir grå och kedliga också. Fotboll, underhållning och det är ett produkt vi ska sälja ut. Jag pratade med Odd om det här. Jag är livrädd att de mister mycket när Fagermo går till Vårdrenga här också. Att de bara blir grå och bortgömd klubb. Och lite grann samma är det med Stabæk också. Så mannen som tar efter Inge André här må vara lite cirkusdirektör också och marknadsföra Stabæk. För annars blir Stabæk fort glömt bort här.
Ja, så er det jo sånn, du skal ikke kopiere, ikke sant? Det har også sagt, Stabæk, ikke prøve å erstatte, for du klarer ikke å erstatte noen som har fått holde på med dette og egentlig forme denne jobben i løpet av de 8, 9, 10 siste årene som sportsleder, men prøv å finne noe som kan ta det et steg videre, for det er klart, mange av de tingene jeg også driver på med har jo blitt mitt mønster, altså det kan godt være det finnes veldig mange andre gode mønstre som kan være med å løfte Stabæk. Og så må vi sørge for at vi har nok klovner internt, vi har jo din tidligere kollega Gunnil Oddbjørn som kan ta over der, vet du, og så stå og snakke i media. Eller Torfinn Steintor, eller hva vi kaller han. Og vi hadde jo veldig gøy på jobbet. Det er sånn Stabæk skal være i fortsettelsen.
Ja, der fikk Oddbjørn Vistnes, mediesjef, passe sitt på å skrive han også. I starten, Inge, så ble det sagt at du skulle bistå Jon Tunnel og resten av gjengen litt grann med denne jobben, men kan du bare avklare hva slags rolle du har hatt i jakten på en ny sportsjef?
I starten så kommer det jo veldig mange innspill på forskjellige mennesker inn til Stabæk, og i den fasen så har jeg vært selvfølgelig spurt da, for jeg kjenner de aller fleste som du får tips om og som ønsker å få denne jobben og sagt min mening om de. Så har man gått over i en ny runde hvor man har kommet ned på en 2-3 kandidater som da styreledere og noen styremedlemmer og dagleder har hatt intervju med. Da har jo ikke jeg vært så veldig aktiv i disse rundene. Da har jeg trukket meg naturlig tilbake og selvfølgelig ikke vært med på intervjuer når jeg skal sitte og stille spørsmål til disse kandidaterne. Så nå er ikke jeg, har ikke vært veldig involvert i denne prosessen på halvandet måned. Men selvfølgelig blir jeg spurt underveis hvis det er noe de lurer på som dukker opp. Kan du sjekke noen referanser på en person, så er det mye enklere at jeg gjør det. Da sparer vi mye mer tid enn at en daglig leder skal sitte og ta opp telefonkatalogen og se om han finner nummer til en land i Sverige eller Danmark.
Vet du når det vil falle på plass, når vi får, når det blir offentliggjort?
Nei, og jeg vet at de ikke har konkludert heller ennå på hvem det skal bli. Og så har jo dette stoppet litt opp nå, at noen av disse som sitter i styret også har sine businesser som de må ivareta akkurat per dags dato med permitteringer og sikkert noen oppsigelser og sørge for at regningene blir betalt. Så akkurat nå er det litt grann uvisst etter hva jeg vet da.
Og så kan jeg jo si det at vi får jo innspill på Twitter til disse podcastene våre, og der var det noen som foreslo at Joakim burde gå inn som ny sportsjef i Stabæk. Kan du si om det er noen som har tipset deg om at han burde være aktuell?
Ja, men nei, det er ingen som har tipset om han. Altså, det husker jeg når det rant inn masse sånne forslag, så sendte faktisk Joakim inn selv han til daglig leder. Da sa jeg bare at det er helt uaktuelt, helt uaktuelt.
Her kommer det fram, Joakim.
Så han ble ikke spilt inn av noen, han spilte seg inn selv, han.
Ja, det er faktisk det er veldig troverdig også. Jeg kjøper den.
Jeg kan tenke meg det. Det hadde jeg aldri. Det er det siste jeg hadde gjort, så spilt meg inn og
sted. Ja, det var... Du skrev at det skulle være konfidensielt i den mailen, det glemte jeg. Ja. Kan vi ikke bare stoppe opptak og så gå tilbake og så tar vi opp på nytt?
Den her podcasten er ikke slutt. Nu får jeg plocka fram mitt andra blokker med spørsmål. Eller kommer.
Ja, det var ikke meningen å sette deg i forlegenhet. Jeg trodde at du også ville ha den jobben da, at det var gøy.
Nei, det skal vi ikke et løftslått på takk.
Dette var rett og slett, det var fin info, Inge, tusen takk, det var gøy. Fikk satt svensken litt ut av spill, det er ikke så ofte vi ser, så det setter vi pris på. Men du, hvorfor var den jobben i Aalborg det riktige for deg nå?
Det vet man jo aldri, men altså jeg synes det spennende med å ta steget ut av Norge. Det ikke så mange som har gjort det i min posisjon. Det ikke så mange jobber som ledig til enhver tid, og du sender inn masse søknader som Joakim gjør, liksom, så får du aldri de jobbene, fordi at de tar ofte noen de kjenner. Så jeg synes det spennende med utlandet. Jeg tenker også sånn at det, ok, nå det opp til meg. Nå får jeg vise at jeg duger der også. Hvis jeg ikke lykkes, så er det jo ikke noe verre enn at de gir meg sparken, og så har jeg sikkert en mulighet til å komme tilbake til Norge og kunne begynne å jobbe i podcast med deg, Gunnil. Det hadde vært veldig hyggelig. Og da har jeg i hvert fall litt mer kunnskap om fotballen, at jeg kjenner spillere i en annen liga enda bedre enn jeg gjør i dag, og har ny kunnskap å bringe til bordet, som jeg synes er interessant.
Men hva var linken her? Altså, hvordan ble det akkurat den klubben?
Når de sparket Allan Gaarde, så snakket jeg med en dansk agent som spurte meg om jeg syntes det var interessant. Så sa jeg selvfølgelig, spill meg inn. Og så spilte han meg inn, og da kom jeg ganske fort inn i et møte med daglig leder og media- og kommunikasjonssjef i Aalborg. Og så fant vi tonen, og så hadde jeg et møte med bestyrelsesformann og nestformann. Og så likte vel de en sørlendingen da, og så fikk jeg tilbud om jobb.
Jeg er ikke spesielt overrasket over det heller, for altså, Inge har jo en god track record å vise til når det handler om spillerovergångar, og på en eller annen måte så blir det kanskje det aller viktigste. Og sen så skal man ikke glemme det her Stabæk Akademi heller. Det er ingen klubb i fotboll som har klart å ta upp så många spelare de sista 10 åren från eget akademi som Stabæk har gjort och klart att sälja vidare också. Det är ju 2 värdefulla punkter. Men sen kommer vi till en annan ting här nu som blir en helt ny sida för Inge och en vansklig jobb. Att nu måste han helt plötsligt börja hämta spelare från en annan hylla än vad han har gjort i Stabæk. Nu får han helt andra pengar att tillgå. Och det kan man tänka, ja men då är det ju enklare när man får mer pengar. Det är nödvändigtvis inte enklare då. För i den sfären, där finns det enormt mycket söppel av spelare som är dyra också. Vi har ju sett de här fallerna i norsk fotboll flera gånger på att klubbar som har kommit åt pengar, Strömskotset gjorde det när de vann guld, Sarpsborg för den delen gjorde det i Europaligan, så ska de börja hämta spelare på en annan hylla och då missar de fullständigt, för den hyllan har man på en måte inte jobbat på tidigare. Så det blir ju en helt ny utfordring för Inge också, om han må tackla och lyckas med, för det är ju Inge kära mor i den här jobben heller. Han kan inte börja nu med att hämta en 3-4-5 bomköp. Då är det första biljett tillbaka till Norge. Det är en kynisk världen.
Ja, det är riktigt det Joakim säger. Och det är ju alltid så en intressant diskussion i fotbollen. För det att hvis Stabæk har en omsättning på 120 miljoner eller 70 miljoner, hur mycket bättre spelare får vi för de där extra pengarna där, och inte bara kasta det bort på akkurat samma kvaliteten som vi har idag? Det jag tror och som jag tänker ska vara en forskjell då, det är att i Aalborg så är det allerede byggt upp lite grann runt ett scoutingapparat. Och det tänker jag är att bygga vidare på, sätta det till system, ha en god strategi runt vad slags typ av spelare där vi ser efter ålderssammansättning på en tropp, så att vi kan bruka de resurser vi har i klubben allerede ligger där på en god måte för att rekrytera riktigt. Så är det inte så att för det, om du betalar en spelare 2 miljoner i årslön eller 1 miljon i årslön, så är han dubbelt så god han till 2. Det är helt riktigt. Så där måste man passa på, och så måste man alltså jag liker ju att flera människor än mig själv är inkluderat i avgörelser. Jag liker ju att vi gör det sammen. Och det är något jag tänker att det är viktigt. Det ska självklart, det är inte vits att hämta en spelare som inte en tränare vill ha. Han ska också sätta den spelaren och sätta att han passar för det lag och det konceptet han styr efter. Samtidigt som ska benytta andra resurser som är i ett tränarapparat. Och det är ju sån vi har jobbat i Stabæk. Det är ju inte jag som ska ha all äran för det att det har kommit goda spelare in där. Det är ju ett teamarbete med ett helt tränarteam och andra som jobbar i klubben också, att vi ser med forskjellige øyer och ser på de samma spelarna och diskuterar oss fram till goda lösningar som är riktiga för klubben.
Men när du säger det här, du pratar i Stabæk om att teamarbete, och det har kanske inte varit kollegor men det har varit vänner, då tänker jag ju också där du upplevt i Stabæk och det du pratar mycket om, det är den här enorma lojaliteten till varandra, att ni har stolat på varandra hela tiden. Hvordan ser du den aspekten när du kommer till en helt ny klubb i Aalborg? Det är en norsk fjällapa som kommer till dansk fotboll och tänker, vad kan han som inte vi kan? Och den här kallade missundelsen då, som gör då att man kanske inte får den här lojaliteten och uppbackingen som du kanske har haft i Stabæk, att nu står du mer ensam än vad du gjort tidigare. Vad tänker du runt den situationen?
Alltså min måte att leda på är egentligen ganska enkel. Alltså visst inte folk har lust att vara med på det laget, så måste du fjärna det. Alltså där är det 100% lojalitet som krävs. Och de grepen måste du ta i en vär organisation visst det är människor är illojala mot det. Men det min upplevelse att ha haft x antal samtal med Aalborg och telefonsamtal med huvudtränare där och blivit känt på den måten är ju att det är något som alle ser fram til at vi skal klare å skape sammen, så jeg tror den lojaliteten til klubben da ligger der allerede i dag, og at vi ikke har de store utfordringene som du selvfølgelig kan oppleve i enda større klubber hvor det er mye personlige egne agendaer som går rundt.
Sånn rent praktisk, kommer du til å være i Danmark stort sett hele tiden nå, eller skal du ha base hjemme og fly frem og tilbake?
Nej, jag flyttar till Danmark, så det är där jag kommer till att vara.
När vi nu ser tillbaka på den karriären du har haft i Stabæk, Inge, så är det ganska mycket forskjellige ögonblick som melder sig. Hvis du skulle ha liksom ramsa upp vad de starkaste minnen för din del är, vad är det då?
Det villeste, alltså så hvis du tänker på fotbollbanen och sporten som jag har varit med på, det var på en träningsläger nede på Malta för några år sedan och Billy McKinley var blivit ny huvudtränare. Så skulle vi spela två kamper på 10 dagar där nere och där tror jag vi skulle spela Legia Warszawa och Rostov. Det var de två lagen vi skulle spela mot och så kommer disse gutta som styrer väldigt mycket träningslägren i Österrike och på Malta, ganska stora mäktiga folk i fotbollsvärlden när det kommer till träningsläger och har alla de största lagen från Premier League och Bundesliga som på träningsläger och säger Österrike och så säger de Inge, kan du vara så snill och fixa en tredje kamp för oss, kan du övertala tränarteamet ditt att spela mot Victoria Pilsen? Säger fan liksom, det är ju klin omöjligt, tränaren är ny tränare, han vill inte spela med en två kamper, men självklart för deras så ska jag spør han. Så jeg går jo til Billy McKinley og spør om det er aktuelt å spille en liten kamp midt inne her. Noe han da, nei, det er helt totalt uaktuelt. Jeg skjønner jo knapt hva han sier, ikke sant? For han blir siden av svaret med på skotsk. Så, ja, jeg skjønner jo at dette er helt uaktuelt. Så går jeg tilbake til disse menneskene, så sier jeg, får det ikke til. Så sier de, men kunne vi lage en løsning og spilt bare 2x30 minutter? Så sier jeg, ja, selvfølgelig kan jeg spørre treneren om det, at vi sier det mer enn treningsøkt. Så går jeg overtaler Billy McKinley til å spille 2x30 minutter mot Victoria Pilsen. Det ingen vet er jo at denne kampen er solgt med streamingrettigheter og bettingrettigheter og alt sånt. og så hører jeg de sier da, når jeg sitter i møte, så sier de at det, ja, vi sier til Victoria Pilsen coach at det er en vanlig kamp 2x45 minutter. Alltså de har ju lovt Pilsen en kamp, en vanlig kamp, men för att göra ett kompromiss så säger vi till Stabæk 2x30 minutter. Så jag säger bara, det där hörte jag inte och lukkar jag öronen mina, det är deras problem. Stabæk går ut och varmer upp, förbereder sig på 2x30 minutter. Victoria Pilsen varmer upp så vi ska spela en vanlig fotbollskamp. Och jag sätter mig på tribunen sammen med disse människorna och så ser jag nog när det blir spilt en 27-28 minuter första gång så prickar han en på skulder så säger jag tror det är lurt att börja bevega sig ned på inre banan och ha lite kontroll på det som kommer till att ske nu. För jag ser ju Stabæk-tränaren står och kikar på klockan och ska inte spilles ett sekund över 30 minuter. När det vidare passerar 30 minuter så står skotten vår och skriker på kavskotsk och banner till domaren och fjärdedomaren och skäller han ut medan Victoria Pilsen-tränaren står och kikar på Billy McKinley och gör på what the fuck is this? Is it women football? Skriker han. Han skjønner ingenting. Og det er det kaos der nede. Og dommeren og fjerdedommeren, de gjemmer klokka si. De holder over klokka si, for de er jo selvfølgelig også instruert å spille 2x45 minutter. Det er totalt kaos. dommeren må blåse av når det er spilt 38 minutter. Altså disse menneskene som styr treningslaget har tenkt at vi spiller bare en 15-16 minutter med ekstra tid i hver omgang, så går dette greit. Stabæk-treneren McKinley sier da i pausen, tar laget av banen etter 37 minutter og sier at etter 30 minutter i andre omgang, så bare kaller jeg spillerne, og det stopper. Og Pilsen-coachen, han vet jo ingenting ennå, han står jo og lurer på, hva er dette liksom, har vi begynt å spille 2x30 minutter i offisielle fotballkamper, ikke sant? Andre omgang blir helt på samme måte. Skotske trener vår løper etter fjerdedommeren for å se på klokka hans. Han løper med klokka foran seg og holder over klokka for ikke vise. Dommeren tar av seg klokka ut på banen og putter den i lomma så ikke spilleren skal få tag i den. Og den er opp med 36 minutter i andre gang. Og totalt kaos etterpå, for Pilsen-coachen er jo rasats da. For det at de ikke hadde spilt 45 minutter, han skjønner ingenting av. Så det var en litt sånn absurd historie hvor, og som beskriver Stabæk litt, når noen trengte hjelp av oss, så blir vi med, og så blir det en eller annen løsning på det underveis her, og så var alle fornøyd et par måneder etterpå å kunne sitte og ta en middag og være gode venner.
Det passer koko, Joachim.
Ja, det har jag faktiskt inte hört någonting om tidigare, men det som man säger, det är väl bara Stabæk det kanske är, och han behöver kanske hålla sig undan sådana historier i Ålborg.
Kanske inte första uka, men efterhvert så kommer det kanske. Men sådana ting är ju helt säkert klin kokos att vara med på, men sån vad med det starkaste ögonblicken som har betydd mycket för dig som du sitter igen med?
Ja, det är klart att både utflyttningen till Telenor Arena är något som sitter i kroppen din och i själen din i fram till du dör. Det var en helt absurd situation hvor vi egentligen fyller Telenor Arena kamp mot Molde sista hjemmekamp och fyller egentligen hele stadion. Vi står i kontorlokalen på arenan och kikar och ser folk valfarta till stadion för att støtte opp og være der rundt klubben, og så blåses kampen av, og lysene slokkes inn i hallen, og så kommer det bulldozer inn og skjovler og bare kjører av kunnskapsmatta, og så var det eventyret ferdig. Det er jo en helt absurd opplevelse å være med på når du vet hvor lenge Stabæk som klubb og hele kommunen hadde jobbet for å bygge en topparena til hele fotballen i Bærum. Så var det over i løpet en time hvor lysene går av, og så er kunnskapet borte.
Jeg kom inn med et annet spørsmål.
Jeg synes du skulle si noe.
Nei, men jeg tenker det her, for Stabæk, og det er jo en stor forskjell nå, og så får man en ny arena 2023. Er det det som er tanken?
Jeg tror det,
ja. Hvor viktig er det? Altså, for Stabæk har jo balanseret 2016-2018. Det er jo bare marginer ifrån at man ikke rykker ned. Hva hadde et nedrykk gjort med det på en måte? Jeg har jo hele tiden pratet om verdien og viktigheten av at man er på den fineste scenen i norsk fotboll når man trer inn på den nye arenan også. Hvis det ikke skulle være som så at man rykker ned, det er det liksom så at det er det et løftslott så at det bare kan gå pangbom nedover da?
Altså hvis vi legger til grunn at klubben driftes på transferinntektene, altså spillersalg, det har jo vært modell, utvikle gode spillere i akademiet, ha en klar plan på at de skal spille tid på A-lag i Elitserien, og så skal de selges. Altså de inntektene tror jeg du får 10% da, hvis du er i Obos-liga. Og da er det jo egentlig bare lese regnskapene våre, så ser man at det da er luftet ut av den ballongen. Da er det i hvert fall svært vanskelig. Så en arena som nå er bestemt og som skal bygges, det er alfa og omega for at klubben skal kunne bli en stabil toppklubb og kunne ta et steg opp og kanskje være topp 6 som er i jevne mellomrunde og kjempe om å få en plass ute i Europa uten en stadion. Du har ingenting å selge. Altså vi har fantastisk lojale sponsorer, men vi har ikke en VIP-plass å selge. Vi har et telt. Det er hyggelig og koselig, og det går på Stabæk, og det går en periode, og folk synes dette er bra, men vi kommer jo til å løfte produktet betydelig med en ny arena som kommer på plass nå. Så det er veldig viktig. Essensielt.
Ja, det är ju ett våldsamt press på din, alltså Stabæk är en superintressant klubb på sikten, men de närmaste åren är det ju ett våldsamt press att vara ledare och översta sportsliga ledare i Stabæk också och hålla det här vid liv, för som sagt, gör man inte det så halvvis bekräftar du det också, så försvinner ju hela businessmodellen till Stabæk, och då är det ju lätt, nästan lätt att det försvinner mycket annat också.
Ja, nu ligger det ett bra fundament i Stabæk per dags dato. Alltså, Stabæk vill ju selvfølgelig också vara avhängig av vad som sker ute i fotboll-Europa. Vi har ingått några avtal och det är forskjellig delbetaling over tid her på disse overgangene vi har gjort de siste årene. Så vi er også avhengig av at de kommer inn. Begynner de store klubbene som har kjøpt spillere og så vakler og ikke kan betale, så har jo vi også problemer. Men hvis ting går som ganske normalt der ute, at folk gjør opp for seg når de har kjøpt en spiller og sånn, så har Stabæk trygghet det nærmeste året til å kunne utvikle dette videre. Og på veien der så er det jo naturlig at en Emil Boin skal selge seg, kanskje en Hank Olsen og sånne spill. Men du skal klare å selge dem. Altså, du må krige for de pengene. De kommer ikke av seg selv.
Hvor nære, nu er jeg sporer av litt, Gunnel. Men hvor nære var det å selge Hank Olsen nu i vinter her? Jeg vet at du var nære, men hvor nære var det?
Det var så nærme at jeg satt meg ned sammen med Andreas og sa at er dette noe du vil? Når det lå et konkret bud på bordet som vi syns var veldig interessant. Og da var han i tvil om dette var det riktige for han. Og jeg sa, men det er du som må si hva jeg skal gjøre nå, for det at jeg klarer å lage en deal nå, hvis du virkelig vil dette. Og da ble vi enige om at ut fra de signalene han sendte til meg, og litt hva vi visste om klubben og videre mulighet om at det ikke var riktig å gjøre det. Så det føler jeg vi avslo da til slutt i fellesskap. Men altså, det betyr at det er veldig nærme når spillerne er involvert og skal være med og ta av oss.
Nå snakker vi om konkrete spillere. En det har vært, ja, man kan kalle det en lang føljetong rundt, det er jo Ola Brynjelsen, og ser det vel ut at han går ut kontraktstida si. Når man har en sånn gullkalv, nesten for å kalle han det, altså, hvordan er det å ikke få forlenge kontrakt, få solgt den, få de pengene man skal ha, ikke klare å få maks ut av det da?
Altså, dette er jo litt den kynismen da, som man må akseptere at det går begge veier. Altså, vi vil jo veldig gjerne at alle spillere som vi utvikler gjennom Stabæk Akademiet, som vi kjører opp i dag og kanskje prioriterer foran en litt eldre spiller som kanskje er litt bedre i dag, men hvor vi tror Ola eller Tobias eller Hugo blir bedre om 10-15 kamper, ja, da velger vi å gjøre det på den måten, for det er våre egne gutter som vi har utviklet og hatt i klubben i lang, lang tid. Så vil du jo kjempe, altså det har jeg gjort, men jeg har jo kjempet en grunn. Det er jo fordi at jeg virkelig liker Ola og har lyst til å beholde han og har tro på han. Så det må han aldri misforstå. Altså, vi kan gå ut i media og være uenige og krangle litt og sånn. Men jeg gjør det jo fordi at Stabæk og alle vi som er i Stabæk virkelig har lyst til å beholde Ola fordi vi liker han så godt og synes han er så god. Og så når vi kommer til punktet jeg har holdt på med dette et år, og nå har jeg prøvd alt jeg kan, alle mulige triks i boka, tilbytt kontrakter i hytt og pine, gode lønning og alt sånt, og han ikke vil det, altså, da må jeg respektere det. Altså, jeg kommer til å ønske Ola lykke til uansett hvor han spiller i fremtiden sin og heier på han. Det tror jeg de aller fleste som jobber i Stabæk også kommer til å gjøre. Men selvfølgelig, vi skulle gjerne hatt han på en lengre kontrakt, og jeg tror også at det hadde vært at jeg skulle klart å selge han til utlandet, men han trenger å prestere litt mer over litt lengre tid. Men er det jo ikke jeg skal sitte her og selge videre?
Ja, men jag har ett lite spörsmål, ett intressant spörsmål i förhåll till de här akademispelarna. Det är inte något tvivel om att det har haft ett fantastiskt akademi, tagit fram många goda, unga spelare. 99-kull är ju helt unikt, det är ju Torstvedt också egentligen deltagare av, höll jag på att säga. 0-0-0-1 med Askelsen i spissen där. Men är det som så, jag har ju pratat mycket att ni kommer lite grann i situationer flera gånger här då med att spelarna sitter med ganska korta avtal där kvar. Nu klart man förlänger med Boen en bra, men ni har Brynäs, ni har Askins relativt korta avtal med flera där också. Ni betalar relativt låga löner till de här spelarna. Är det som så att de någon gånger kan känna sig mindre värdisatt att det väntar för länge med att förlänga med de spelarna till att de må slå igenom först och visa hur god, eller att de har mått slått igenom, och då sitter ju helt plötsligt de med de goda korten på handen. Det är det, ser de hela tiden i träning, det är det, vet hur god de kommer att bli. Varför är det inte tidigare på banan och tillby dem konkurrensduktiga betingelser på lik linje med flera av de andra importer eller spelare det hämtar också? Hade inte det varit en måte att kunna fått förlängt tidigare?
Jo då, och det är riktigt. Det är så en vansklig balansegang då. Alltså, hvor bikker du den kontrakt som gör att spillaren sitter på alla korta i hånden, och hvor är det klubben har alla korta på sin hånd till att refalla? När det gäller Ola tillfälle så signerade han i sin tid 2,5 år, och ett år ut i den kontrakten så begynte vi att tillby ny kontrakt, så jag føler att vi kunde gjort så mycket mer där. Alltså, de önskar att vänta till efter VM och de önskar att vänta efter sommarvindu. Alltså, vi har varit på i över ett år på att förlänga den avtalen med tillbud. Men det är helt riktigt det du säger, alltså vidare i Stabæk då, hvor det kommer ännu bättre spelare än det vi har fått upp fram till nu. Alltså, det kommer en generation om en 2005 gutter och 2006 som är topp internationellt. Alltså, när de är 15-16 år så kan vi bara skriva 3 år med det. Kanske vi måste vara på det allerede efter ett år, selv om de ikke har gjort något annat än att fortsätta vara i akademi och förlänga den här kontrakten hela tiden med ett år. Det är ju något vi har sett och diskuterat, att det kanske måste vara en ny strategi in i detta. Så är det sånn, det vi har valt tidigare med spelarna eller fram till nu, så är det Ola vi antagligen då mister utan att och kunna sälja eller få en ny kontrakt. Så sånt sett så du må regna med att en eller annan försvinner, men det är inte riktigt att vi inte tillbyr de konkurrensdyktiga betingelser. Alltså, när jag snackar med Ola, och så har ju han säkert fått tillbud från andra klubbar nu när han står inne i sina sista 6 månader av kontrakten, så hörs det ut som att Stabæk är konkurrensdyktig och att det inte är ekonomi valget där går på. Emil Boin, som ett väldigt gott exempel för Stabæk att dra fram, en av bäst betalda spelarna i Stabæk.
Så pass. När det gäller Jo, men jag tänker nu ger ni han konkurrensdyktiga betingelser. När han på måte har spilt över korten, nu sitter han med Spar S och det med Klöver 2. Men tidigare så satt det med Spar S och han Klöver 2. Kunde jag tillbyta ändå bättre betingelser tidigare och spotta det här och sett ni ser han var enaste dag att det här, och samma med Boinen, kunde det varit ännu tidigare på hand då, och kanske han inte hade varit bäst betald, men han hade kunnat betalt han lite mindre än vad det har blivit nött till att göra några. Nu tror jag han är värt de pengarna, bara för sagt det här då. Men att man är ännu tidigare och tillbyr konkurrensviktiga betingelser.
Jo då, men det är det jag prövar att synliggöra då. Alltså, hvis du tar Emil, så under tidigare tränare som var i Stabæk så ville inte de spille Emil. De var väldigt så att Emil inte var god nog defensivt och flyttade inte benen sina kjapt nog. Och så har du en spelare där som sitter på bänken och det är intresse från andra klubbar. Alltså, allerede där börjar kampen. Hur ska du överbevisa den spelaren? Bara skriv på för Stabæk, så kommer du till att spela varje enda elitseriekamp nästa år. När han inte har fått någonting. Så där måste vi nöja oss med en avtal på 2 år. Och det var vi ju kämpeglada för att vi fick till, och så bytte vi tränare och så får han plötsligt spilletid. Och allerede då när det är 1 år och 2-3 månader igen av den kontrakten, alltså han bara varit på 8 månader den kontrakten han signerade då tidigare, så är vi på och vill tillby nya avtal med bra betingelser. Och så är det ju självklart många olika agenda upp i detta, alltså spelaren kan då sitta och tänka, jo, jag vill gärna skriva under för Stabæk, men la oss köra övergångsvindu och se vad som sker. Hvor jeg jobber revet med for å finne alternativ for han sammen med agenterne, så er det godt samarbeid. Og vi er enige om at hvis vi ikke får til en overgang igjen nå, så signerer vi på denne avtalen i februar. Og der har du et godt eksempel på at det så faktisk skjedde da. Du kan oppleve andre situasjoner hvor du er enig akkurat om disse tingene, hvor ting snur tvertom da, når ikke spillerne er solgt. Nei, det var så vanskelig å selge den i januarvindu, så hvorfor skal vi tro på at det er noe lettere å selge den i sommervindu, da vi vil i hvert fall ha det pressmiddel på klubben at du har bare 6 måneder igjen av kontrakten da. Så dette er jo også, så du vet jo ikke, det er ikke bare vi som klubb og spiller som styrer dette, det er jo masse rådgiver, agenter og foreldre og foresatt og you name it liksom, som skal mene noe om dette. Så jeg føler liksom at det, i perioden i Stabæk, så må vi akseptere at en Ola forsvinner. Vi har solgt Tobias, vi kommer til å selge Emil for bra penger, vi har hatt mulighet til å selge Hugo, vi har solgt Askildsen, så ok, en og annen kommer til å forsvinne på denne måten. Så kunne vi gjort sikkert mye annerledes, men der vi gjorde feilen, det var at vi aksepterte i utgangspunktet bare en 2,5-årskontrakt i starten. Der kunne vi vært mye tøffere og kjørt på 3 år når han var unnatt, for å få det enda 1,5 år da. Der kunne vi gjort det annerledes.
Jeg tenker nesten mer om det, men igjen der da, når vi skrev den 2,5-årskontrakten, den hadde ni jo fått lengre hvis dere hadde tilbytt han bedre betingelser, og det er det jeg mener, at dere ser hvor god han kommer på å bli. At man liksom sparer seg lite grann til Fanto, men her blir det her kan vi diskutere i
og det er riktig, altså det er helt riktig, altså og det er det jeg er litt ute etter, at det, man kan spare seg til Fant i enkelte tilfeller fordi at vi har en begrenset økonomi, altså i stedet for å kaste denne millionen ekstra på bordet og få det til å skrive 4 år i stedet for 3 år. Så er det helt riktig, den dagen den spilleren faktisk har en salgsverdi, så har du sparet dette Fant, men det handler også om å prøve å ha en noenlunde ansvarlig klubbedrift, uten at du skal ta risiko på alle mulige områder, for vi tar nok av risiko i fotballen. Altså, vi har en post som heter spillersalg som må fylles hvert eneste år, der ligger det risiko. Altså, hvis du ser på Stabæk 2016, som du tok opp den sesongen der med trenerskifte, Billy McKinley, Tony Ordinas, så ligger vi på nedrykk på sommeren 2016. Allikevel så selger vi Kamalisa og Ernesto Sante. Forstår det den som kan? Altså folk må jo ha trodd vi var steinhakkans gale. Året før så hadde Sante 10 mål og 11 assist eller noe i Eliteserien. Vi selger 2 av våre beste spillere, men det er jo rett og slett for at vi skal kunne betale regningene våre og kunne sørge for til lønn til ansatte og spillere. Så, ja, det er sinnssykt dyrt å være fattig. Og mange ganger så har vi solgt spillere våre alt for billig også. Jeg husker jeg reiste til 2014. Jeg tenker 2015. Bodø skåret 13 mål i Eliteserien 2014 og var da het for andre klubber. Og så kommer det et bud fra Kina, hvor jeg bare ringer til Bodø og sier vi må reise til Kina. Nei, sier agenten, la oss vente og se hva skjer. Nei, vi må bare ned. For jeg visste at Stabæk var helt avhengig av de pengene. Så jeg får med meg Boli og agenten på fly og reiser ned til Kina. Og da får jeg jo beskjed av styrlederen, Inge, du kan ikke komme hjem uten avtale. Og da sitter du og forhandler med en pistol til huet. Altså, du kan ikke rote dette bort. Så jeg sier til agenten at jeg kan ikke gå med på det første de har sendt. Det er helt uaktuelt. Altså, du må bare gå inn der og kjøre steinhardt nå på vegne av Stabæk også. Jeg holder meg unna. Og så hvis dette går til helvete, så får vi bare si det var spilleren som ikke ville.
Ja, men det der scenariet du drar upp där, det är ju riktigt. Det där har jag faktiskt upplevt exakt det där samma har jag upplevt en gång själv när vi sålde Dominika Dia till Milan också. Alltså res ner och icke kom hem utan pengar. För då är klubben i konkurs och då där, så att jag känner igen det.
Ja, ja. Allt för ofta så har vi varit i den situationen och vi har förhandlat med pistolen till tinningen. Nu sista året, sista landåret, så har vi liksom kunnat puste lite, tänka lite mer strategiskt, jobba mer långsiktigt med timing av spelarsalgen vår.
Nå är vi ju inne på salg och signeringar, Inge. Då lurar jag på, har du en topp 3 eller en signering som du är liksom det bästa du har gjort?
Altså, du kommer ikke utenom at Bob Bradley antageligvis er det beste jeg har gjort. Det er liksom sånn som egentlig ikke skulle gå an, men spesielle omstendigheter og en litt crazy amerikaner som hadde lyst til å bli den første amerikanske klubbtreneren i en toppliga i Europa, så gjorde det at det klaffet og kom på plass. Men altså, Bob var en pakke som er det sykeste jeg har opplevd, både på det menneskelige planen og på fotballbanen og som leder og sånn, og ganske steintøff og hard. Jeg husker en gang vi hadde tapt, altså vi spilte uavgjort mot Molde 16. mai 2015 eller noe sånt, Och han var så sinna för det vi har vunnit den kampen. Han satt först i bussen och ville inte att bussen skulle öppna dörren på mitten. Satt han i 15 minuter med spiller gick förbi han fucking hell fuck och bara körde. Vi sa det skulle se detta är inte acceptabelt det vi har levererat idag. Vi andra var lite sad. Ja, ett poäng på bortaplan mot Molde, det är ju inte så galet liksom. Ja, det listan låg hela tiden på att vinna elitserien. Vad är ens spiller? När kom med spillet så kunde han bara slakta mig totalt. Kikke på mig med de där stickarna på ögonen sidan och så se is this a player we will win the league with? Who is it? Och så bara tog total knäcken på mig. Så Bob på tränaren säger jag, alltså människa också. Alltså som jag sa, jag blev spurt mycket av journalister, hvordan är Bob? Jag kan inte beskriva Bob. Du måste vara samma med Bob. För att uppleva han över en uke, då börjar du förstå lite vad det är. Det är så när han kom in i rummet liksom, hade satt businessfolk som sitter i styret vårt och allt sådana. Ofta är det ju lite käppig och klarar liksom få fram orden sin. Blev helt still. Och så höll han en tale på en timme. Och det var det första han gjorde. Och vet du vad han sa det? Då hade vi 18 spillere i stallen som han overtog. 16 av de var för dårliga. Kun 2 som höll, och det var Boli och Lukas.
Ja, det där var en type. För min del syns jag han var, det var helt fantastiskt gøy att komma till Naderud då han var Stabæk-tränare, men Joakim, du fick den tryck av Bob Bradley. Det var faktiskt med dig. Det var i Molde det.
Det var i Molde. Jag satt och tänkte på var det samma match också, men det är ju någonting som man kanske jag kanske husker med Bob och som Inge säger här också. Det var en enorm stolthet i det han gjorde. Måte, och han var enormt stolt och försvart ju med näbb och klör. Han var inte någon person som speciellt gick någon kritik. Det var han inte. Och sen så var han nog lite för svag på engelska också, så att det var väl, ja, ja. Vad ska jag se? Där fick passa på att skriva det här i varje fall.
Ja, jag tror den engelsken din ska få ta sin del av skylla för det där, Joakim. Men det var på tränarsida en helt... ja, för en fyr att ha i elitserien, men på spillersidan då?
Ja, du kommer ju självklart utom Adama Diomande som var glömt egentligen av norska klubbar och driver rota ner i Dubai. Jag trodde till och med det var andra divisionen i Dubai, och så klarar vi att få på plats en avtal, en väldigt billig avtal. Jag tror vi betalade $30,000 för till klubben i Dubai, och i tillägg så det är lite så som vi har tänkt i Stabæk där, inte sant? Jag känner ju dessa regelverken in och ut, men jag klarte liksom att lägga den inklusiv solidaritetsmidler i tillägg där, inte sant? Något de i Dubai inte kunde, men där sparte vi någon tusen lappar där för att där slapp du betala det upp på. Så kommer Diomande rätt för seriestart. Och så jag tror han spilte, men jag tänker 21 kamper och skåra 19 mål eller så. Det var liksom helt sykt. Det är flack så, ikke sant? Men selvfølgelig all ære till gutten för det han gjorde. Och så husker jeg, det var masse klubber som var interesserade i han genom juli og august. Jeg satt og forhandlet med AZ Alkmaar. Og nå må du huske på at i denne situasjonen Stabæk var da, så var vi helt skrapet i kassa. Vi hadde ikke penger. Alltså Bob kostade mycket för han krävde spillare, ikke sant? Och så syns ju disse som satt i styret att ja, vi måste ju höra på han är mafioson där liksom, så bara säger sådana sånt så gör vi det. så vi måste sälja, alltså visst inte vi säljer Diomande så är vi nog konk, ikke sant, i löpa en månad eller två. Och så tör vi oss si nej då, alltså förstå den som kan, till AZ Alkmaar på 1,7-1,8 miljoner euro. Så jag husker jag reste ner till Köpenhamn liksom för att du vill ju inte bara sända nej till det. Du vill gärna se det i ögonen och ja, men visst det kommer lite mer liksom, så får vi det till. Men de tog ju den där, nej, det är max. Vi är ute, vi träcker, alltså vi satt ju lite och lurade på. Detta var inte bra liksom. Kan vi få ut några andra klubbar? Jag tror vi närmar oss 15 august. Så spelar vi borta mot Sandefjord. Diomande blir skadad, må gå, till och med gå av banan. Då tänker vi, vad ska jag nå liksom? Är det allvarligt? Och vi är helt sån här, det är kaotisk stämning liksom, för vi vet vinduet inte är stängt och fysio eller doktor, vad ska jag liksom? Ge oss någon prognoser. Är det, håll käft, inte kommunicera något till media liksom. Och så kommer vi till 31 august. Så jobbar vi med klubbar, prövar att pusha, får ingen klubbar upp. Och så blir jag uppringd av, om det var Eurosport eller TV2 eller vem det är. Och säger, har jag stängt vinden? Och så där tysslar jag hem från Adderö sån i 10:30 på kväll. Lite slukör där vi har bommat på taktiken var med sina nej till Asset Alkmaar, eller? Och säger ja, det är stängt. De spelarna som är där nu blir. Och så vaknar jag den 1 september och jag vaknar ganska tidigt, 6:45 och jag tror jag har 10 obesvarade på telefonen min och tänker, vad är det som sker nu liksom? Vad är det som föregår? Någon som är ute efter mig eller? Och engelska nummer och holländska nummer och selvfølgelig agenten till Dio då. Och så visade det sig ju att på grund av någon som banking holiday eller något sånt i England så hade de en extra dag då. Och så ser jag Steve Bruce liksom, vad är det han håller på med? Och han är manager, okej, och där är vi on fire liksom. Och då börjar ju förhandlingen, inte sant? För då är det ju kommit lite i baggävja här liksom, för det är x antal agenter som har pushat Diomande in till Steve Bruce för det att han har sålt Jelovic eller ett eller annat sånt till West Ham och tränger en spis. Och de har ju selvfølgelig fortalt en pris som vi syns är för dårlig där, selv om vi må godta det. Så jag huskar att jag står och krangler och skriker till Steve Bruce på telefonen. Jag vet, de har dålig tid och vi har ju ännu dårligare tid. Och så håller vi på. Det ringer en holländsk agent och jag står och skäller ut dem för att de jobbar inte för oss. Jag tror de jobbar för höll. Och så ringer jag till Steve Bruce och säger, du får få kontroll på agenterna din. Vilka agenter, säger han. Så säger de så här, holländska agenterna. Nej, det är deras agenter. Nej, vi har ingenting med det att göra. Inte sant? Sån är ju detta det spillet. Och så får du stoppa det. Och så till slut säger Steve Bruce, okej, vi lägger på 500 000 pund. Take it or leave it. Liksom, där är vi på över mellan 20-25 miljoner kronor. Där, inte sant? Och take it or leave it. Och hvis det är kudda med oss så bara träcker vi oss för hela deal. Och så är ju, selv om jag är kynisk, så är ju, alltså, du överlever i fotbollen på att vara kynisk, men fortsatt vara ärlig då. Så jag säger ju till Steve Bruce, alltså spillaren fick en skada på söndag. Okej, vad är det? Så säger jag, så långt vi har kunnat checka ut detta, så är det inte något farligt. Han tränger ingen operation, han må tränas konservativt 2-3-4 veckor. Det är det våra folk säger, men du må gärna ringa läkaren, säger jag, för det bör du checka upp. Så jag ska ha medicinsk test. Skip the medical, säger han. Fuck the medical. No time for it, ikke sant? Och säger, men det kan vara lurt att göra det, inte sant? Och så blir det inte tatt någon medicinsk test av spillet. Och papir och flyr fram och tillbaka. Och du sitter, Joakim vet det, att till slut du må lägga in allt i FIFA TMS system, inte sant? Du är rädd för att det inte ska bli, att det ska matcha klubban, inte sant? Du har en halvtimme igen till allt lukkar ned. Har du inte matchat, alltså de upplysningar vi i Stabæk lägger in och de upplysningar Hull lägger in helt lika, så går inte övergången. Och så får vi detta på plats. Diomande reiser över till ny klubb. Och så möter jag Steve Bruce ett halvt år, ett år efter på bort i London då, sitter och tar en öl med honom och ler och snackar och så. Och så husker jag att han köper ju så många spillare, inte sant, och Stabæk och Inga Bre Olsen liksom, inte sant? Men vi har några fälles vänner där så gör att vi sitter där. Och så säger jag, ja, det blev ju en god deal på Diomande till slut. Jag måste ju sända en rätt på operationsbordet, säger jag. Och bara ut ett halvt då. Men där ser du hur det är ditt större, alltså det brydde de sig om. Alltså de mente ju att de hade betalt svärt lite pengar till Stabæk och vi syns det var en helt kongedeal, inte sant? Men det var en speciell sak. Då räddade vi det året till Stabæk för att se det sån ekonomisk. Alltså har kunde gått rätt i källaren.
Fotboll, det är nästan så du inte tror det av och till, Joakim, det är så mycket kokos som sker runt omkring.
Ja, det är helt klart. Jag har ju varit med om en del också. Inga har ju naturligtvis varit med om mycket mer, men det är många historier man inte tror kanske också. Det där när man är pressad i de här tillfällena, man vet att man måste sälja, så då sitter man ju lite grann med det här Klöver 2 någon gånger också. Jag var inom det här DIA-saken, ja, där helt plötsligt så kom det ju agenter helt från sidan om liksom, på mått och inte att kräva pengar, och vi var ju, stod ju där panikartade liksom, så att ja, det är många vändningar här. Men jag tänkte, eller ska du spara in om fler spelare, för jag tänkte ta en spelare som visar lite grann kanske Inges styrka och att Stabäck tänker lite annorlunda än andra också. Och en spelare som inte gjorde några stora avstamp i Stabäck men var en god butik, och sen får Inge svara om det var en kynisk hämtning eller inte. Jag säger att det var det, och säger han annat så tror jag han ljuger. John Hosäter från RBK menar jag att Stabäck hämtade han kun på grund av att han hade ett kinesiskt pass i tillägg, vilket betyder att man har en enorm värdi borta i Kina. Det var en spelare som jag tänker man trodde att det är större. Ja, han kan säkert göra en okej jobb i Stabäck, men framförallt så är han en salgsvara för oss till en kinesisk klubb, som man visste sig också att vara. Den tanken tror jag inte Rosenborg hade när man sålde han till Stabäck här. Så det menar jag var ett kyniskt smart valg av en klubb som lever av köp och salg. Så får du kanske vanskligt att bekräfta det helt. Men
alltså, hvis du har en klubb som är byggd upp runt spelarlogistiken, en sälja spelare, så vill du ju selvfølgelig prøver å hente spillere som kan være attraktive i forskjellige markeder. Altså hvis vi kunne hente en ung gutt som vi visste var attraktiv for engelske klubber, så hadde vi jo gjort det i går hvis vi hadde penger til det. Altså selvfølgelig visste vi om at det var en kinesisk mor, men det visste Rosenborg også om. Det var ikke noe hemmelighet i markedet. Men det vi visste og var sikre på var at vi kunne ta oss råd til å spille han i Eliteserien på høyest nivå i en europeisk liga. Og det forstår jeg er en stor forskjell fra Stabæk og Rosenborg, hvor hos Rosenborg der kravet ligger til Europa League, kanskje Champions League, vinne ligaen, og at du har mange spillere foran i køen. Så, men til syvende og sist så ble det jo selvfølgelig en veldig god butikk, hvor man klarte å endre passene sitt, og han ble vel kinesisk statsborger til slutt, og går som lokal spiller der nede. Det var kunnskap som lå i markedet. Så det visste Rosenborg også. Og Rosenborg gjorde også en mye bedre butikk på spilleren med at han spilte hos oss, enn de noensinne hadde kommet til å gjøre på, med å ha han på benken eller på tribun.
Men det jeg mener her er at jeg tror ikke ni hadde hentet han hvis det ikke hadde vært mulighetene for det her med det kinesiske pass og en kinesisk mor. Og der tror jeg at du da tenker på en annet sett enn man kanskje mange andre norske klubber. For John Hosäter hadde kunnet gått inn og fått spille fotball i flere elitserieklubber en Stabäck, men jag tror inte de tänker inte de tankarna, de har inte den, kallar det den kunskapen.
Alltså det är helt riktigt. Jag menar att vi driver business. Alltså min jobb som sportchef i en klubb är att klara och generera pengar, och så är det ett styre som ska lägga de stora och långa linjerna för hur vi ska benytta oss av de pengar vi får in. Men vi driver business akkurat som Equinor driver business, så ska vi tjene pengar. Alltså det tror jag är lite missförstått i en del klubbar. Det tror jag nog är lite där idrottsbevegelsen också som vi har väldigt stark i Norge, att vi inte ska kunna tjene pengar i fotbollen. Alltså det Stabæk är en bedrift som lönar 80-90 människor. Hvis ikke vi klarar att generera överskudd med jevne mellanrum, ja, så kan vi lika gott sätta disse människorna på i arbeidssøkerkøen då. Så men där har du selvfølgelig den där problematiken i Norge med klubb AS-modell, idrettsbevegelsen, hvem er det som skal sitte i styrene og kunne bestemme over disse pengene. Det er en interessant diskusjon som jeg håper man i norsk fotball kan komme seg videre på, til at man kan bli enda mer kommersielle på toppen.
Jag må bara spela in en ting jag inom det här kinesiska spåret. Det är väl exakt samma tanken jag har med Will Duncan som jag hämtar nu från det. Han kommer från det Crystal Palace akademi. Han är ju också kinesiskt pass. Det är väl exakt samma tanke där, antar jag, att han tror man inte gör något stort av.
Han har pass från Taiwan.
Ja,
han har taiwansk pass. Ja, han går som lokalspelare i Kina, det är riktigt.
Ja, inte sant. Och där är ju tanken där också. Och där igen, jag är ju lite framme då igen, än om du hänger ut mig i öst och väst här, så prövar jag ju faktiskt att bygga upp dig lite grann. Det är ju det här menar, ni tänker lite annorlunda då i förhållande till kanske många, många andra gör. För Will Duncan, kommer han på få lite speltid i Stabäck, så vill hans värde igen vara enorm för att sälja till kinesiska marknader. För de kinesiska spelarna, lokala spelarna där, de är helt värdelösa att spela fotboll. Så klarar man då på måte att få in den här typen spelare då, som man klarar att kalla sig utan i en klubb då, så är det en enorm, enorm, enorm värdi på det. Men nu kanske någon andra klubbar har fått lite läxhjälp, höll jag på att säga, i löpet av den här podcasten.
Ja, men så är det inte så enkelt. Alltså jag är ju helt enig med det du säger, Jocke, och det är helt riktigt det du säger. Alltså, hvis kineserne kikker till Europa och tänker att allt vi gör i Europa är helt fantastiskt, så de tänker sånn, hvis vi kan putta en kinesisk gutt i en europeisk klubb som har tradition för att utveckla, så blir han dritgod och kan komma tillbaka till Kina. Och då tänker de att det tar 3-4 månader för de är så utålmodiga, så är den spelaren blivit helt fantastisk med att vara i Stabæk Akademi eller Crystal Palace Akademi. Men det är klart, spelar du en sån en spelare på toppnivå i Norge, Sverige eller Belgien eller var som helst, så har han en enorm värde i det kinesiska marknaden. För han går som en lokal spelare, det är helt riktigt. Så det är ju en form för en business, att du må utnyttja de möjligheter som ligger i de forskjellige markedene. Alltså, du ser ju vad kinesisk fotboll träcker till sig, tränarkapacitet och stora spelare. Det är ju inte på grund av att fotbollen är på så högt nivå. Det är ju på grund av att det är enorma pengar som ligger i den fotbollen. Och det menar att både norska klubbar och skandinaviska klubbar också måste vara bevisst att där finns det kanske ett litet kakestycke som vi kan få tag i med att göra ting riktigt och utveckla vår klubb i den riktning vi önskar som bidrar till det. Och så är det ju inte så att det, om du heter Sarpsborg eller Vålerenga eller KFUM, att du bara kan sitta på en sån en spelare och så säga vi ska sälja den till Kina. Du blir nödt att ha de riktiga människan för att komma in. Du måste känna de riktiga folken, för det är ett väldigt beskyttat marked som egentligen fungerar på en helt annan måte än det du upplever när du ska sälja spelare och vara i Europa. Så jag har brukt väldigt mycket tid på karaoke i Kina. Så min sangstämma är utmärkt. Och jag får väldigt mycket skryt där nere att jag är väldigt flink.
Men det är... Ursäkta Gunnar, ni pratar mycket här nu. Men jag känner att det måste... Men den här kinesiska tanken där du har, det är väl detsamma också. Jag vet ju att Vejle har ju detsamma. De har ju hämtat en del kinesiska spelare. Utvecklar de egen klubb. De har faktiskt inte spelat första lagsfotboll. De har varit där och tränat och fått 1, 2, 3 kamper. Och sen så har de sälld dem och brant en keeper och är en försvarsspelare höjre bäck också. Middelmåde...
Ja, spisen sin, Pavela.
Ja, han har de också, ja. Men sen har de sålt dem igen tillbaka till de här stora kinesiska klubbarna för enorma pengar. Så jag tänker väl att de kinesiska spelarna ni hämtar, de är ju styggt sagt eländiga, många av dem. Men ni hämtar dem med en business-tanker för att de ska träna dem, utveckla dem, kanske få en kamp i Nyonä och sen då generera pengar tillbaka. Det är en business-tanke i det här kinesiska spåret ni har. För fotbollsspelare är det mycket.
Alltså Stabæk som klubb önskar ha starka relationer med det kinesiska marknaden och människan som är där. Alltså det är också med tanke på att vi vet att det kan komma en stor sponsor därifrån. Det har vi också jobbat med utan att lyckas nå. Så prövar du att putta klubben i en position som gör att vi ska vara ett attraktivt objekt i Europa och samarbeta med. Det har varit tanken vår. Och så bommar du någon gång, för det är ju en liten ny mark att plöja upp detta. Alltså, hvis du tar en spelare rätt från ett akademi i Kina upp och ska spela lite, så är han inte i närheten av att vara god nog. Då är kanske andra laget det riktiga nivå för han att spela på. Men ta Jon Hauseth, och han var ju god nog att spela på Stabæk, ikke sant? Så du finner den varianten också. Hvor gutten och familjen då syns att det är så intressant att vara med på att ta det steget till Kina, då klaffar businessmodellen din och tankesättet på hur du önskar att driva.
Helt avslutningsvis nu, Inge, så vill jag höra lite, för du sa ju att till mig igår att Stabæk önskade egentligen hämta 2, kanske 3 spelare till för säsongen startade. Men hur är klimat för att hämta spelare akkurat nu, hvor lag i Norge stort sett permitterer administration och spelare, och ting ligger i ett slags vakuum som gör att det är vanskligt att få några övergångar, och inte minst att de spelare som eventuellt vill byta klubb nu under denna permitteringstid vill bli uglesett Mye på grunn av for eksempel at Joakim har drevet og snakket høyt de siste dagene om hvor viktig det at vi står sammen og er solidariske og lar være å røre andre spillere.
Ja, altså, dette er jo en interessant diskusjon. For å svare på det innledende spørsmålet ditt, så er det dritvanskelig å få tag i spillere i norsk fotball. Vi ønsker å signere norske spillere, det er prien. Gjerne unge spillere, som vi også kan utvikle og selge videre. Men vi har bydd på spillere gjennom hele vinteren. Vi har fått nei, nei, nei på alt. Ikke en forhandling, ikke en diskusjon. Vi føler det har vært fære bud som er lagt på bordet. Altså, vi snakker millionbeløp, ikke 100 000. Men altså, det tyder jo på at det står ganske bra til i mange klubber. Så velger man å benytte seg av permitteringsverktøyet, som sikkert er reelt og riktig å bruke mange steder, men det er da du kommer i en situasjon hvor de stemmene blir så sterke og så ingen kan røre spillerne våre. Vi sparer x antall millioner hver eneste måned, mens de klubbene da som velger ikke permittere og holde spillerne i arbeid taper da, kan du si, i forhold til de andre klubber. Så konkurransekraften i norsk elitese endrer seg jo med hvem som permitterer og hvem som står ved å betale spillerlønningene og trenerlønningene sine rundt et A-lag. Og da får vi jo alle disse ekspertene som kommer på banen, og nå har vi jo, Joakim vil jo jobbe i klubb, så han har sagt akkurat samme som jeg gjør nå, hvis han har fått jobben i Stabæk. Men altså, hvor man går på solidaritet, og at man skal, agenter som eventuelt flytter på disse spillere, vil bli uglesett, og ikke få noe mer å gjøre med norske klubber, at man må stå sammen om det. Jo, men det finnes en annen side av den saken, sier jeg. Jeg har veldig stor respekt for at det er vanskelig å drive fotballklubb. Men jeg har vært med på det noen ganger. Altså, vi flyttet ut fra Telenor Arena. Hva gjorde jeg? Jeg prøvde å selge alle spillene vi hadde. Jeg endte til og med i retten, for det at når jeg kunne selge en, så prøvde jeg å selge to, og til og med tredje mann prøvde å hive på det lasset for å få vekk kostnader. Vi stod der i 2016. Vi stod der i 2016, som jeg sa litt tidligere. Holder på å rykke ned fra Eliteserien. Vi ligger på nedrykk på sommer. Vi selger Kamalista og Ørnstad Sante, som kanskje er to av våre beste spillere. Rett og slett for å ta inn de penger. Det jeg opplever i markedet nå, at det er nei. Vi skal forsterke nærmest. Ja, men kanskje jeg skal ta imot pengene og diskutere med oss, for vi har satt av i budsjettet hvor vi, at vi må hente 2-3 spillere for å være konkurransedyktige i topp 6 i Eliteserien 2020. Men med tapt omdømme, skremselsproblematikk som kommer fra x antall eksperter, så sitter det styret nå og er livredde. Hva skal vi gjøre? Altså blir vi sett på som de som kjøpte spilleren alt for billig. Hvis det kommer en permittert spiller og sier til oss, du kunne det tenke våre tjenester. Nei, vi må holde oss langt unna, du er nærmest spedalsk. Altså her trenger vi å se den andre siden av saken også. Altså vi har ikke kastet oss på den galoppen og hentet disse tre spillere i januar, hvor alle store skulle starte opp preseason og trengte spillerne inn og kanskje betalt for høypris. Jeg er veldig kynisk på hva vi mener en spiller er verdt og hvilket lønnsnivå vi kan legge oss på. Men nå sitter vi nærmest i limbo som klubb, hvor vi blir nødt antageligvis til å gå ut forbi landets grenser og hente noen spillere derfra, kontra at vi hele tiden har hatt en intensjon om å hente norske spillere eller spillere som er i norske klubber og legge hjem pengene.
Forstår du poenget her, Joakim, at det er en annen side ja. Av saken enn den du har gått og messet om en ukes tid?
Nei, men du, som så ofte så misforstår du meg, Gunnel. Som så ofte. Men selvfølgelig skal Stabæk kunne hente spillere. De kan hente permitterte spillere også. Men det jeg har vært inne om, man skal ikke grafse åt sig av andras olycka og hente spillerne gratis og bare ta dem. Men hvis du ikke anser då at en spillere i ja, ta Kristoffer Welder i Haugesund som er permittert og som kan se på avtalen på en måte og gå gratis. Men hvis han går inn og tilbyr Haugesund då en markedspris for han, selvfølgelig så skal de kunne hente den spilleren då. Utan att de blir omtalt som kyniske eller spedalske för den saks skyld. Så att självklart ska man kunna göra det. Jag har en spörsmål upp i det här också. Alla klubbar har ju permitterat. Det är väl kun Glimt som inte har permitterat någon. Kan man då driva business? Alltså kan man gå in och handla spelare i det här sammanhanget och Inge? Når dere på en måte har permittert var det 30 stykker i klubben, synes jeg leste på deres hjemmesider, eller blir det en dobbelt moral?
Nei, altså, godt spørsmål. Altså, dette har vi sjekket ut og prøvd å gjøre juridiske vurderinger rundt. Altså, du kan si, når du kommer til det som kalles breddeaktiviteten, da, det er utenom toppfotballen, så er jo den fra regjeringens side stengt ned ut april. Det kom jo ganske tidlig. Altså, det betyr at alle de som jobber rundt den avdelingen der, med, som trenere og koordinator og you name it, de har ingenting å gjøre. Altså det finnes ikke arbeidsoppgaver å oppdrive til det, og det er da permitteringsverktøyet blir brukt, også med tanke på hvordan ser fremtiden ut, og hva skjer om en måned, to måneder rundt dette, for det aner vi ikke. Altså vi har jo vernet rundt spillere og trenere rundt et A-lag, som er den profesjonelle biten av vår bedrift. Da. Så det er der, altså hvis vi begynner å permittere spillere, hvis vi henter en spiller i dag og permitterer spilleren vår i morgen, så er jeg helt enig i denne problemstillingen. Men altså, Stabæk er en ganske stor klubb. Vi har veldig mange forskjellige ting vi driver med. Vi driver damefotball, vi driver herrefotball, vi driver akademi, guttejentesiden, vi driver en stor breddeavdeling. Så det er deler av den bedriften som er havnet i permittering fordi de ikke har arbeidsoppgaver.
Men sånn du ser det nå, Inge, så kommer det ikke til å være noen bevegelse i markedet når det gjelder norske spillere hit og dit, for at de spillere som eventuelt sitter der og har lyst til å bytte klubb og får et godt tilbud, de er livredde for å gjøre det, for å bli den spilleren som liksom benytter seg av det, da.
Ja, men skytte inn først, da. De benytter spilleren, men spilleren benytter seg ikke av det hvis klubben betaler for det. Men hvis han går gratis, ja, då benyttar spillaren sig av det. Och sen vet jag, sen fullför om du vill linje. Men betalar Stabæk för det, så benyttar sig spillaren av det. Då är det helt fair och vanlig övergång i min värld.
Men så är det ju det du också säger, Jocke, som blir sån ett unyanserat uttryck, då, marknadspris. Vad är marknadspris när klubbar inte har pengar?
Ja. Ja, det är klart det är vanskligt. Jag ser den saken i det att det är ja, den är vanskligt. Jag ser det.
Alltså det tror jag är viktigt. Det är savnar då. Det är att alltså vilka regler gäller för fotbollsspelare? Alltså jag är upptatt att vi ska behandla fotbollsspelaren akkurat som en vilken som helst annan arbetstagare i Stabæk. Vi har en kontrakt hvor de skal jobbe x antall timer. Det går jo stort sett med til trening, men hvis for eksempel ikke noen spiller kamper i troppen vår på søndagen, så skal de gjøre andre oppgaver, akkurat som de andre ansatte gjør, og bidra for at det arrangementet går som det skal. Men så virker det på meg da, som at fotballspillere plutselig ikke har de samme rettighetene som andre arbeidstakere som blir permittert. Det er den grensoppgangen som jeg savner da. Altså der er det litt som når eksperter sier, en fotballspiller som er permittert, han skal være veldig forsiktig med å utnytte seg av situasjonen og skifte klubb. Ja, selvfølgelig, for det at det er et lite miljø. Men allikevel, hvilke rettigheter har dette mennesket da? Altså jeg kan sette meg tilbake 10-15 år hvor jeg spilte fotball. Altså jeg hadde mine forpliktelser å betale og tjente ganske godt i den tiden i Stabæk. Hvis Stabæk plutselig skulle satt meg ned på 400 000 i årslønn da, på dagpenger, så hadde jeg hatt massive problemer. Jeg kunne ikke betalt forpliktelsene mine. Jeg kunne ikke betalt aktivitetene for ungene og alle de tingene som lå der og rullet. Da skulle jeg sitte der og være dønn lojal her da. Dette er helt topp. Eller så ga hvis det kommer en annen klubb og gir meg et tilbud, vi kan betale lønnen det vi. Null problem. Så har du sikret deg de neste månedene og sånn. Det skal man ikke få lov til. Jeg sier ikke, jeg tar ikke stilling til hva som er riktig, for det er masse just i dette også, men vi visst som eksperter, og vi som får taletid på TV, det finnes faktisk en fotballspiller som står der også, eller to, eller ti, eller 30, som kan være i massiv trøbbel nå, men faktisk har muligheten til å få arbeid et annet sted.
Står du fortsatt
for... Men som de ikke får, på grunn av hvordan det har vært med skremselsproblematikk og nærmest trusler om at hvis man gjør sånn, så blir man uglesett og svartlista, bla 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 bla.
Endre, den der innfallsvinkelen, måten du ser det på, Joachim, for du kan jo også sette veldig på spissen da, og si at en spiller som går ut de 20 dagene hvor du får full lønn, og så går over på dagpenger, har jo plikt også til å komme seg i jobb hvis du får et annet tilbud. Altså, det er det du plikter når du får dagpenger. Jeg skjønner det, satt på spissen, men likevel.
Ja, er det. Ja, nu är det på NAV-reglerna här det att man ska vara tillgänglig för alla. Då kan ju Öjgaard hämta någon spelare i sådana fall från FKH för att han kan inte se nej heller den spelaren. Vissa får ett arbetstillbud från Danstä, så den tror jag blir vansklig att genomföra där. Men jag ser poängen lite. Ja, jag ser Inges poäng i det hela saken här också. Nu, det som är vanskligare hela det är ju hur länge den här pandemin vill vara och hur länge spillarna vill vara borta också. Men det som är viktigt är att nu är det ju, jag vet inte, det är många klubbar som aldrig har permitterat de spillarstallen. De är ju naturligtvis schackmatt, de kan inte göra någonting också. Men de klubbar som eventuellt då går in och hämtar en spelare då som är permitterat och tar han gratis, de må ju vara jäkligt försiktiga, för de kan ju aldrig i världen permittera sin spillargrupp i vart fall, för då är de verkligen ute och kör och då skiter man sig själv i hodet alltså. Jag står fortsatt vid det här att klubbarna inte bör utnyttja spelarna som och hämta dem gratis, men att man hämtar dem och betalar ett övergångsvederlag. Fair enough. Kör på, då fungerar marknaden som vanligt för min del.
Men kommer det att bli så, Inge, att hvis man snackar med en spelare som är permitterat och tillbyr en klubb marknadspris eller vad vi ska kalla det, pengar föran, kommer de uansett till att vilja säga ja, som du ser klimat nu, tror du det? Att vi kommer att se handla på den måten där?
Väldigt tvil, för att jag upplever, alltså de gånger vi har sitt i den situationen så har jag själv ringt runt till alla klubbar jag kan tänka mig att jag ska köpa, ha pengar till att kunna hämta ett spelare för att pröva att göra de dealen. Det är helt stille i norsk fotboll. Det kan ju vara för det Gud och Värmansen är permitterat, så man faktiskt inte ska jobba. Men då har vi också ett problem hvis vi inte får tag i människor när vi ska pröva by på dessa spelare. Men vi prövar oss. Vi går på med frisk mot. Vi har sett bud senast idag den klubb på en spelare. Så vi gick upp. Vi kommer till att jobba helt fram till vinduet stänger. Men det har blivit extremt utfordrande, så det har blivit väldigt många ting som vi också må tänka igenom med detta omdömemässigt där runt det, men sannsynligvis så kommer det till att ändå med att vi inte får hämta någon spelare för att klubben vill i tillägg inte sälja, och att vi där står vid, i alla fall så länge jag är i Stabæk, att inte spelare i Stabæk blir permitterat, så vi bränner pengar de andra klubben där sparar varje månad. Så i tillägg till att komma in med dåligare stall än vi borde haft i Elitserien, så kommer vi in med mindre pengar än de hade. Så jag vet inte om det heller är flera för att de hade sparat pengar. Så det är en helt absurd situation. Men alltså, det är en ny situation för alla. Och självklart sitter det styreledare och styrmedlemmar och är väldigt rädd för detta. Ikke sant? Vi vill ju att Stabæk ska bli utlyst, men vi är faktiskt villiga att gå ut och lägga pengar på bordet för att köpa spelare. Men vi möter alltså en vägg där ute med nej.
Uppföljningsspörsmål på att du, nej, jag har inte på oss på budet dere har lagt in idag. Är det på en elitseriespiller?
Ja.
Ja. Är det i Haugesund?
Du, det vet jag inte. Vill kommentera vilka spelare vi håller på med och vilken klubb.
Okay, nej. Vill du se någon position på spiller?
Du vet, i Stabæk så är vi mest upptatt av att skåra mål och spela offensivt, så det är offensiv position.
Deilig, da vet vi i hvert fall litt. Joakim, er det du skal ta opp nå langvarig, for nå skal vi egentlig avslutte her.
Ja, jeg vet, vi har, så lenge det flytter på så har man alltid tid på det jeg sier. Men det de gjør, Stabæk, at de legger bud på spelarna och som helt sikkert är markedsdyktig, det är fair enough. Men jag menar också att man har ett ansvar för en egen klubb och driften av egen klubb. Och det är klart, de spelar, eller de klubbar som har satt sig själv lite schackmatt och permitterat spelarna omtrent för epidemin kom. Det säger sig själv, så att det må ju vara klubbar då med en svärt dålig ekonomi som är utsatt och som egentligen kanske är avhängiga av spillarsalg också. Så att de har ju öppnat sig lite grann, Haugesund, Vårdrenga och Godset i den här saken också. Så att de får förvänta att det kan komma bud på spelarna, som jag menar att det ska göra. Inte att de ska hämta den gratis, men det ska komma bud. Det är lov.
Ja, det var viktigt sista ord du fick in där.
Ja, det är alltid viktigt med sista ord. Alltid viktigt med sista ord.
Dette her, det ble en lang og god og kjempeartig prat. Inge, tusen takk for at du tok deg tid til å være med oss så lenge og mimre litt om, om det som har vært. Så jeg er sikker på at du kommer til å bli savnet av Medie-Norge, i hvert fall. Fordi å komme til Nadderud og få svar, det har i alle fall jeg satt pris på.
Det er hyggelig å høre, Gudil. Altså, vet du, selv om jeg kommer til å bli om til å begynne å snakke dansk, så kan jo det også være interessant å ha med på en podcast en gang i fremtiden for norsk fotball.
Vi slår nok på tråden, vi. Tusen takk for praten, og ha en fin dag, og lykke til med budet. Vi skal prøve å finne ut hvem det er, vi vet du.
Men från det ena till det andra, nu tänker jag på kronekursen, för inga andra, det är ju timmeskuppen. Danska kronan stod ju helt vilt höjt i det sista. Har du inte fått lön redan? Bara växla in.
Nej, jag sitter ju på dubbel lön i stabben. Det börjar 1 april. Men i och med att vi har gått av luften nu, så Jocke, bara ring mig efter på, ska jag försöka pusha på för Stabbeck-jobbet.
Nå tror jeg vi skal avslutte. Tusen takk for praten, Inge, og takk til deg.
Men vi hadde ikke avsluttet.
Vi gjør det nå.
Veldig hyggelig.
Ha det.
Ha det godt.